Ja, vi ska gå vidare med bibelstudie idag igen. Och den här gången är det Efesierbrevet. Och kommer att komma upp här på skärmen ett antal korta påståenden för att det ska vara lite lättare för er att följa. Och så har jag också skrivit vilka kapitel som vi talar om just då när det är de här tankarna. Sen kommer jag läsa en del, plocka lite versar så där. Det går inte att läsa allt rakt av för då kan det bli ganska tungt och jobbigt. Men jag får plocka en del och det är ju väldigt, väldigt koncentrerat. Vi har ju sagt 2 gånger 30 minuter. Vi höll väldigt hyggligt när vi hade Galaterbrevet sist. Gick över några minuter tror jag. Men vi försöker... Vad sa du? Nej, det gör inget, säger Anders. Men jag ska försöka koncentrera mig. Inte dra över mycket i alla fall. Om det skulle bli så. Efeserbrevet. Ett spännande brev. Intressant brev. Och vi ska läsa 1 kapitlet, vers 1 och 2. Hälsningen där, till att börja med. Kapitel 1, versikolo 1, versikolo 2. Han säger till min fru på spanska vilka versar vi läser. Annars har jag skrivit ner, förberett lite så hon kan följa på spanska. Så det är lite lättare så. Okej. Kapitel 1, vers 1 till 2 läser vi. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till det heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren, Jesus Kristus. Amen. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag. Tack att du vill tala, Herre, och tack att du vill hjälpa mig. Du ser att jag är helt beroende av din nåd och din hjälp i denna stund. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag har lite kontakt med Markus här så kör vi bra med bilder här. Brevet om församlingen skulle man kunna säga att Efeserbrevet är. Det handlar mycket, mycket om församlingen. Det är det centrala temat. Man brukar kalla det för kyrkobrevet också. Det är väldigt intressant där om man vill lära sig om vad församlingen är. Jag vill också lägga till att det är egentligen bara i Efesierbrevet som ordet församlingen genomgående syftar på den universella församlingen. Alltså inte bara den lokala församlingen. Utan det här brevet riktar sig till alla församlingar generellt kan man säga. Och det är Efesierbrevet speciellt. Det är inte den lokala gruppen bara utan det är den universella församlingen. Och det är viktigt också. Församlingen är Kristi kropp, säger Paulus här. Det är också en intressant tanke. Tänk att församlingen liknas vid en människokropp. Det är ju fantastiskt. Vi kommer att återkomma till det lite grann här. Och vem är huvudet? Jo, det är ju Kristus som är huvudet. Jesus är huvudet. Och sen är budskapet i Efesierbrevet också, kan man säga, att förmå de hedna kristna, alltså de som inte var judar, som hade tagit emot Jesus. Att förstå att de är jämställda med de judekristna. Att de judekristna inte hade några privilegier här, utan de hedna kristna var jämställda. De hedna kristna, vilka är de? Ja, det är ju de som inte är judar, det är ju du och jag. Vi är ju inte judar i blodet, så att säga, utan av våra härkomst, utan vi är hedningar. Som har fått ta emot Jesus av nåd. Så det är budskapet här. Det är det Paulus trycker på mycket här i det här brevet. Vi ska titta på, vem är avsändaren då? Jo, det är naturligtvis Paulus. Självklart. Och det är hans femte brev i kronologisk ordning det här. Han hade skrivit 4 brev innan. Och Efesierbrevet är det femte menar man. Och man antar att det skrevs under hans fångenskapstid i Rom. Alltså han var fängslad när han skrev det här brevet. Och det finns 4 brev som är skrivna i fångenskap av Paulus. Är det någon som vet något? överraska lite. Jag ska inte peka ut någon. Nej. Är någon som kan nämna något brev som du kommer på som är skrivet i fångenskap? Ja, det stämmer. Det stämmer. Och så är det Filipperbrevet. Och Kolosserbrevet räknar man också med. Yes. Och sen naturligtvis Efesierbrevet också. Men Filemon stämmer också. Datering. Kan skilja lite när man tittar på det där med datering när olika bibelböcker är skrivna beroende på ja, olika bibelkommentarer och sådär. Det är inga stora skillnader oftast. Det kan finnas ibland att det kan skilja på ganska många år och man är lite oense där. Men det är inget som är något dramatiskt eller som är så viktigt egentligen. Men när det gäller Efesierbrevet så tror man, de flesta då, att det är ungefär 61-63 efter Kristus. Det här tittar jag på illustrerad bibellexikon, tog jag det här, just det här, de här årtalen. Sen finns det någon som har skrivit något lite annorlunda också. Men 61-63 efter Kristus ungefär, tror man det skrivet. Och skrevs antagligen samtidigt som Kolosserbrevet. De är väldigt lika. Om du läser Kolosserbrevet också så kan du upptäcka att Efesierbrevet och Kolosserbrevet handlar mycket om samma sak. Kolosserbrevet är ju lite kortare. Men det är mycket samma sak faktiskt. Och mycket om att Jesus Kristus, allt är genom honom och till honom. Han är verkligen i centrum i de här breven. Mottagare. Då tror man att det är ett så kallat rundbrev först och främst. Att det gick runt till olika församlingar. Men Efesus var en av de församlingarna som fick det här brevet också skrivet till sig. Varför det är ett rundbrev? Det tror man därför att Paulus, han egentligen kände församlingen Efesus och de kände honom. Men brevet är inte så där väldigt personligt. Och därför tror man att det här brevet är ganska allmänt och alltså det är skrivet till många församlingar. Och det talar ju för det här att det är den universella församlingen det riktar sig till. Så det riktar sig till alla eller ja, många församlingar, de som mottog det. Och även vi kan läsa det med stor behållning idag. 2000 år nästan senare. Efesus, jag kan bara nämna det för eftersom det var en av mottagarna och brevet har fått det namnet Efesus, till det kristna Efesus, är den romerska provinsens huvudstad Efesus. Och Paulus bodde ju här bland annat under 3 år. Han var nog där fler gånger också. Men under 3 år bodde han där och grundlade en församling. Och det är ju Efesus församlingen. Och antagligen var Efesus församlingen ganska stor. Om man läser i Apostlagärningarna 19, om du är intresserad kan du notera det. Så kan man läsa lite grann om Efesus församlingen. Apostlagärningarna 19. Bakgrund. Vad är det? Jo, villolära. Det var det ju i förra bibelstudiet också. Det florerar mycket villoläror i församlingen. Alltså läror som drog människorna bort ifrån det centrala tron på Jesus Kristus och hans nåd. Det var väldigt mycket sånt i församlingen och det var nog väldigt stressande för Paulus. Jag tror att Paulus kände väldigt jobbigt när han satt i fängelse. Ofta var det ju husarrest han satt i. Och måste ha varit väldigt jobbigt att känna det där att församlingar som han hade grundat och där han hade undervisat, det florerade en massa villfarelser, en massa konstiga läror och sånt där. Han kunde inte göra någonting mer än att förlita på Gud och be där han var. Det var ganska jobbigt och naturligtvis skriva brev också. Men det var nog väldigt stressande. Men det var villolära och det jag sa tidigare att Kolosserbrevet är väldigt lika och skrevs antagligen samtidigt, mer eller mindre. Och i Kolosserbrevet är det ännu mer tydligt att det riktar sig mot villoläror. Och det var att änglar och andevärlden framhölls på ett sätt så att Kristi person, alltså Jesus som den han var och det han hade gjort på korset kom i skuggan av andra saker, av uppenbarelser och andlighet som inte hade med Jesus att göra. Man hade hamnat i periferin, eller fanns en risk i alla fall. Om ni minns när vi läste Galaterbrevet för 4 veckor sedan, var det en annan villfarelse, och det var judaismen. En Galatas otro doctrinas falsos, Efesos otros. I Galaterbrevet var det judisk lagiskhet som hade smugit sig in. Så det var lite annorlunda just när det gällde galaterna då. Vi går vidare. Jag sa tidigare att det är väldigt likt Kolosserbrevet. Och man brukar säga att det är tvillingbrev till Kolosserbrevet, Efesierbrevet. Tvillingbrev till Kolosserbrevet. Första delen av Efesierbrevet handlar om välsignelsen i Kristus. Att vi är välsignade i Jesus Kristus. Och den andra delen i Efesierbrevet är vandringen i Kristus. Vilket vi kommer att landa i mer efter kaffet sen. Den är väldigt praktisk och så här, den delen. Vi går vidare. Kapitel 1. Så vill jag läsa några versar. Kapitel 1. Och jag lär versikolo 3, 4, 5 och 10. Och jag lär det så. Si. I en kapitel 1. In Efesios. Si. Si. Efesios. Si. Då läser vi där. Från kapitel 1. Jag plockar några versar. Står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Och så läser vi vers 10 också. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Kristus är centrum av allt. Han är i centrum av allt. I honom och genom honom och till honom. Det kommer hela tiden i kapitel 1 här. Kristus centrum. Han är verkligen i centrum. I det här brevet, i alla brev som Paulus skriver. Men i synnerhet i Efesierbrevet och Kolosserbrevet skulle jag vilja påstå. Är det väldigt mycket där i honom och genom honom och till honom. Och det låter inget tvivel om vem som är vår frälsare. Det är Jesus Kristus. Sen talar Paulus här också om att vi är välsignade genom Kristus. Och då lyfter han fram tydligt att hedningarna, även de som inte har judisk härkomst, är också välsignade. Och det gäller ju dig och mig och då också. Vi är ju hedningar som av nåd fått ta emot frälsningen. Vi är välsignade genom Jesus Kristus. Och det står fantastiska saker här om vad det innebär, välsignelsen i Jesus Kristus. Vi är också utvalda före världens skapelse. Innan Gud skapade världen så utvalde han dig och mig. Vi är utvalda. Det kan vara lite svårt att tänka att visste Gud om mig innan skapelsen. Ja, det verkar ju så när man läser i Bibeln och när man läser här i Efesierbrevet att Gud han visste att jag också skulle komma och du skulle också finnas på den här jorden. Vi var utvalda. Samtidigt har vi naturligtvis en fri vilja att säga ja och nej. Och det kan vara lite svårt att få ihop ibland. Är jag utvald? Men Gud måste ju veta om jag säger ja eller nej. Det måste han ju veta innan och så vidare. Men vi får lämna det åt Gud, sådana saker. Det går inte att fundera för mycket på det. Men det står här att vi är utvalda före världens skapelse. Alltså innan Gud skapade allt så utvalde han oss. Och så står det när tiden var inne. Sammanfatta allt i Kristus. När tiden var inne. Och det där med tiden, det läste vi också om i Galaterbrevet. Att Gud han följer tiden. Alltså det är väldigt viktigt det där. Gud är ju utanför tiden. Han är ju tidslös egentligen. Han är ju evig. Han har ju skapat tiden. Det är någonting skapat. Men han, alltså det finns hela tiden den här tiden varin att Gud har en plan och den följer han hela tiden. När Jesus föddes hit till jorden så står det att när tiden var inne. Så Gud hade förberett det här. Det är förberett. Att sammanfatta allt i Kristus. Så Gud, han är före och han har planerat allt. Vi går vidare. Kapitel 1, 13 i 14, versikolo 13, versikolo 14. Det läser vi så här. I honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni sedan ni kommit till tro fått den utlovade helige anden som ett sigill. Den är borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Den helige ande är ett sigill, en borgen. Den helige ande har vi fått som en gåva. Och den garanterar att vi ska få ut arvet helt och fullt en dag. Den helige ande. Och det står om allt i honom. Hela tiden återupprepas i honom. Den helige ande är en borgen för att vi ska få ut vårt arv. Vi har fått en gåva, den helige ande. Vi går vidare. Det skulle vi kunna stanna länge och tala om den helige ande. Men vi ska inte göra det i det här läget. Versikolo 18, kapitel 1 läser vi. Vers 18. Vad sa du? Aha, olvide decilos versikolos en sueco. Okej, förlåt mig. Jag så inne i vers 18 här. Förlåt. Det förra var vers 13 och vers 14. Ursäkta. 18, kapitel 1, ahora. Si. 18, si. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och heligt arv han ger oss bland det heliga. Att upplysa våra inre ögon. Ge vårt inre öga ljus så vi förstår, så vi kan se vad vi har och vad vi äger. Det där kan vara många gånger svårt och vi glömmer ofta vad vi har fått och vad Gud har gett oss. Ibland får vi såna här aha-upplevelser, kanske när vi läser Bibeln och när vi ber, och det kan vara en annan situation också som Britt som var ute och när man är ute och promenerar och man kanske lyssnar till en pålande bäck eller fågelsång och så kan man få en aha-upplevelse över vem skaparen är eller vad Jesus har gjort på korset för mig och så vidare. Men många gånger så blir det väldigt alldagligt allt och vi glömmer det och tappar det här i vardagen. Men Gud, han vill ge vårt inre öga ljus så vi ser vad vi har, vad vi äger i Kristus. Han vill påminna oss om detta. Och den helige ande vill upplysa oss verkligen vad vi har i honom. Och här står det fantastiska saker om det, ett heligt arv vi har. Hans väldiga styrka som verkar i oss. Och samma styrka och kraft som verkade i Jesus Kristus verkar i oss. Samma ande som verkade i Jesus Kristus verkar i dig och mig. Det är ju fantastiska saker egentligen som vi kan läsa om här i kapitel 1. Vidare vill jag bara nämna här också om jag skrev det här också att Jesus, han rev murar verkligen när han gick här på jorden. Och Paulus nämner egentligen det här också. De här murarna som revs mellan hedningar och judar. Men han rev andra murar också, Jesus. Han rev murar mellan kvinna och man. Han rev religiösa murar. Han rev murar när det gällde ras. Han rev murar slav och fri. Han rev sociala murar. Och Paulus lyfter fram det att alla är vi ett i Jesus Kristus. Det finns inga murar, utan genom Jesu Kristi försoning på korset så är vi alla ett. Och återigen vill jag nämna det att han betonar det här extra här just för att hedna kristna ska förstå att de är ett i Kristus med de juda kristna. Och så spelar det ingen roll bakgrund eller social nivå eller standard eller så här. Slav eller fri, alla är vi ett i Kristus. Kvinna och man, alla är vi ett i Kristus. Och allt är lagt under hans fötter, läser vi också i versikulo 22, vers 22. Så står det så här. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Och 23, 23. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Allt är lagt under hans fötter. Och här citerar Paulus Saltaren. Han plockade en vers här. Och sedan talar han om att Kristus är huvudet för kyrkan. Och kyrkan är Kristi kropp. Och det är en fantastisk bild det här att församlingen är som en kropp med alla lemmarna. Och det här är ju första Korintierbrevet som utvecklar det här väldigt mycket och tar upp de här sakerna ännu mer än Efesierbrevet om Kristi kropp, församlingen som Kristi kropp. Och vi är delar i den här kroppen med de olika gåvorna och olika personligheterna som vi är, så blir vi en kropp som fungerar. Och vi är olika delar. Vi kan gå vidare. Nu är det kapitel 2 lite grann. Nu ser jag att det är en liten snabb genomgång där av kapitel 1. Så går vi till kapitel 2. Och där står det att vi är levande genom Kristus. Och där kan man läsa att vi är döda genom våra överträdelser. Men genom Kristus så är vi levande. Vi var döda, men vi är levande genom Jesus Kristus. Och det är av nåd som vi är frälsta. Och det läser vi i vers 8, versikulo 8, i kapitel 2. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Guds gåva är det. Och innan läser vi vers 6, versikulo 6, kapitel 2, vers 6. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus. Vi har fått en plats i himlen genom Jesus Kristus. Och det är inte på grund av förtjänst eller på grund av duktighet, utan det är på grund av nåd. Av nåd är vi frälsta. Versiklo 9 i versiklo 10 también. Vers 9 och 10 också. Det beror inte på gärningar. Ingen skall kunna berömma sig. Ingen. Vi är hans verk skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Gud har bestämt att vi ska göra goda gärningar från början, och vi är skapade, läser vi här, genom Kristus Jesus för att kunna göra de gärningarna. Vi kan göra goda gärningar genom Jesus Kristus. Vi kan bli till oerhört stor välsignelse genom det vi gör genom Jesus Kristus. Om nåden får vara våran drivkraft, att det är genom honom vi gör detta, inte i oss själva utan genom Jesus Kristus. Det verkar inte finnas några begränsningar för hur mycket vi kan göra för Gud när vi gör det genom Jesus Kristus och hans nåd. Och sen påminner också Paulus i det här sammanhanget, man kan läsa om det också, att vi ska komma ihåg var vi kommer ifrån också. Inte glömma våran bakgrund. Och det talar han om till hedningarna, verkligen, att ni var döda verkligen innan. Ni var döda. Glöm inte var ni kommer ifrån. Och det är alltid en risk för oss att glömma när vi ärver våran tro. Jag tror ingen egentligen har ärvt, alltså jag tror att här i församlingen så har man ju en egen erfarenhet också av vem Jesus Kristus är, naturligtvis. Men, och en personlig frälsning. Men det kan hända att man ärver väldigt mycket också. Det finns ju människor, ganska många tror jag, som växer upp i kyrkan och på något vis ärver vad föräldrarna eller far- och morföräldrarna trodde. Och man kanske inte har någon riktig erfarenhet av vem Gud är personligt i sitt liv. Därför är det väldigt viktigt att man kommer ihåg det. Att var jag kommer ifrån. Vad har hänt? Varför är jag där jag är idag? Och det fyller också mitt hjärta med tacksamhet och glädje för frälsningen. Att komma ihåg var jag kommer ifrån. Och söka verkligen det här. Att få en egen erfarenhet och en egen upplevelse av vem jag är i Kristus. Det talas om att vi är en andlig boning också. Ett heligt tempel genom honom. Det är en bild på församlingen. Vi ska inte gå in så mycket på det här. Utan det är också en annan bild på vad församlingen är. Bilden, församlingen är Kristi kropp men också ett tempel. Och det finns ju många bilder i Bibeln om vad församlingen är. Men Paulus nämner också att vi är ett heligt tempel. Vi kan ta nästa bild. Går vi till kapitel 3. Och det talar Paulus om att det är en hemlighet som har varit dold hos Gud. Tack vare Jesus Kristus är hedningarna delaktiga i frälsningen. Vi är arvingar. Vi har ett arv. Vi ska få ärva. Och planen, den var redan klar från början. Gud räknade med Jesus redan i skapelsen. Och det här är intressant också. Ibland har vi lite svårt kanske att förstå Gamla testamentet och det här med offren och så där. Har du funderat på det någon gång? Det är väldigt mycket detaljer och så här som nämns i Gamla testamentet. Och man kan undra varför ska det vara med och varför fanns den här offerkulten som man säger. Det här systemet med offer. Men allt i Gamla testamentet pekar fram på Jesus Kristus. Man kan läsa in Jesus i allt som finns i Gamla testamentet. Det Hebreerbrevet säger ju att det är en skuggbild av vad som skulle komma. Så när du läser Gamla testamentet, när du läser offren, så är det en förebild på Jesus Kristus, på hans offer, på korset. Hade inte Jesus kommit och dött på korset så hade inte offren i Gamla testamentet haft någon betydelse. Det hade inte funnits någon kraft i dem. De offren fick ständigt göras om hela tiden. De hade kraft. De förlät synd. Men det var på grund av Jesus Kristus. Jesus hade inte kommit än. Men Gud såg Jesus Kristus. Och det är ju så. Redan från skapelsens början och med syndafallet. Så såg Gud på oss genom Jesus Kristus. Annars vore det ute med hela skapelsen och hela mänskligheten. Men Gud räknade med Jesus redan i skapelsen och redan i syndafallet. Så fanns försoningen där. Gud såg korset redan då. Så korset fanns redan i skapelsen. La cruz había en la creación. Dios ver la cruz en la creación. Okej, vi ska alldeles snart ta paus här. Paulus skriver också i, ska vi se vilken vers det var där, kapitel 3, vers 8, vill jag läsa, versikolo 8, kapitel 3, vers 8. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Versikel 9, vers 9. Och att upplysa om alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Jag bara noterade att Paulus ser sig som den obetydligaste av alla heliga. Det är lite intressant också. Vi ser ju han som giganten. en jätte egentligen. Men han ser sig själv som den allra obetydligaste. Han skriver på ett annat ställe att den största av syndare, säger han ju också. Men här skriver han den obetydligaste av alla heliga. Han har fått det här budskapet. Att förut evangelium. Fått den här kallelsen av Jesus att förut evangeliet till hedningarna. Och sen finns en fantastisk förbön för församlingen här också. Från vers 14 till 21. Jag ska läsa det innan vi tar paus. Versículo 14 a versículo 21, vad jag lärt igen, kapitel 3. Förbön för församlingen. Jag tycker den är väldigt vacker förbön här. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin helighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fast och stadigt rotad i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, till hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är heligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Så fortsätter vi kapitel 4-6 efter kaffet. Tack Jesus för ditt ord. Tack att det ska välsigna, du välsigna det på våra hjärtan. Och hjälp oss att bli inspirerade och att det får vara ett levande ord. Vi ber om det i Jesu namn. Välsigna också fikastunden här och gemenskapen.